Det är måndagen den 8 juni. Jag heter Tove Livendal och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hedi Fried föddes 1924 och var en rumänsk-svensk författare och psykolog som överlevde förintelselägren Auschwitz och Bergen-Belsen och kom till Sverige i juli 1945 med Röda Korset. Hon har skrivit flera böcker om sina och andra överlevandes erfarenheter och ägnade över 30 år åt att besöka skolor för att folkbilda mot rasism. Hedi Fried gick bort 2022. Året efter, 2023, bestämde sig hennes barnbarn Sanna Fried som är konstnär för att göra en utställning om sin farmor. Den har visats på flera ställen och finns nu att se på Sveriges museum om förintelsen på Torsgatan i Stockholm. Och idag är jag glad över att ha Sanna som vår gäst. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Berätta om utställningen. Vad handlar den om och varför har du gjort den?
Jag började göra den här utställningen någon gång efter sommaren 2022. Eller då föddes idén. Och då levde ju fortfarande farmor, men hon var trött och man förstod att det var kanske inte så långt kvar. Och någonstans där när vi i familjen började förstå att farmor är trött och vill inte längre, så började jag fundera på och känna att farmor har gjort ett enormt jobb, en livsgärning, och ska det ändå med henne bara försvinna? Eller kan jag i mitt konstnärskap på något sätt föra vidare hennes budskap genom konsten? Och där föddes idén till att börja göra en utställning om farmor, men också om mig själv och farmor från perspektivet barnbarnet som också är en tredje generationens överlevande. Och i det här, i de här funderingarna så insåg jag också att jag blev lite osäker på egentligen vem min farmor är mer än min farmor. Vem är kvinnan Hedi Fried? Så där föddes idén och där började jag göra ett ganska stort researcharbete som första steg till den här utställningen. Så att jag började gå igenom hela min farmors fotoarkiv för att jag bestämde mig för att jag ville djupdyka bakåt i tiden och lite grann ta reda på vem hon är. I mitt konstnärskap så arbetar jag väldigt mycket med fotografier. Jag är porträttmålare och utgår alltid från fotografier som jag själv har tagit. Men i det här fallet så vill jag som sagt djupdyka in i en person som är mycket äldre än mig själv, och det blir svårt att då bara jobba med nya fotografier, framförallt när personen i fråga inte vill vara med på foto för att hon är gammal och trött och som sagt var redo att checka ut. Så då bestämde jag mig för att gå igenom fotoarkivet, som var ett ganska gediget arbete, och jag ville också fokusera på foton bara från efterkriget, alltså den kvinna hon blev när hon fick börja om som ny i Sverige 1946, tror jag var. Så där började arbetet, och det utvecklades då till en utställning som första gången visades år 2023 på Brillo, och som dess har visats i Visby domkyrka och i Engelbrektskyrkan, ska jag säga, i Stockholm. Och nu på Svenska museet om förintelsen, och sen i vår så kommer den här utställningen att få flyga till Mexico City, till museum Memoria i Tolerancia. Så det har blivit en levande utställning som fortsätter att bära vidare farmor.
Och vad är det? Du är måleri. Så ja. Vilken är det teknik och material?
Jag målar ju i olja. Och jag målar mest olja på duk. Men i den här utställningen så har jag också valt att lite grann experimentera med andra material. Majoriteten av utställningen är målad i Mexico City där jag bor deltid, kan man väl säga. Jag bor där då och då. Och jag har fått väldigt mycket inspiration av både land och natur och omgivning i Mexiko, vilket har lett till att jag har börjat experimentera och måla ganska mycket på trä, på mexikanskt valnötsträ framförallt och päronträ, vilket är väldigt vackra träsorter. Och det här var för att jag var på någon konstutställning på Mexikos nationalmuseum och såg en utställning av en samtida konstnärinna som heter Maria Salas, som målar väldigt mycket på trä. Och den här utställningen såg jag då 2023. Och det var någonting med det här träet som fick mig att tänka på farmor. Det här jordade, att man ser årsringarna. Och det är någonting med trä som får mig att liksom känna att man har båda fötterna på jorden. Och det förknippar jag väldigt mycket med min farmor. Och där så föddes den här idén att börja jobba mycket med trä och måla porträtt av farmor på trä, helt enkelt. Så att det finns också ganska mycket inslag av trä, men också inslag av textil i den här utställningen. För att jag också har velat knyta tillbaka till mina personliga minnen av farmor. Bland annat så, farmor reste väldigt mycket hela livet. Och bland annat så var hon mycket i Mexiko. Och när jag gick igenom hela fotoarkivet där så hittade jag ett fotografi på farmor när hon står och poserar i Mexiko framför ett gammalt monument där. Och då drog jag mig till minne att i farmors hem fanns en vad heter det, sån här textilbonad tapestry på väggen. En mexikansk sådan som jag tyckte väldigt mycket om. Och jag beslöt mig för att gå till en sån här artisanal market i Mexiko och hitta en liknande sån duk och måla min farmor på en sån duk. Vilket var jätteroligt och lite av ett experiment. Så att det är lite av ett mix av material med starka kopplingar också då till Mexiko, för att det har blivit ett land som är väldigt kär för mig och där jag har utvecklats väldigt mycket konstnärligt.
Mm. Fint. Han, är det se några av dina konstverk?
Nej, hennes syster han ser allihopa. Mm. Men som sagt, jag började inte måla förrän någon gång, tror jag. Den första tavlan målade jag i Sverige och resten i Mexiko. Den började jag måla typ oktober, november 2022. Det var ju precis då som det blev slutet för henne. Så att det blev aldrig så att hon fick se dem. Men syster Livy har sett allihopa. Och hon var också med på invigningen när jag invigde utställningen 2023. Och hon var nöjd.
Mm, okej. Du var lite inne på det förut. Hedi Fried är ju en sån väldigt stor symbol för förintelseöverlevande. Det är många i Sverige som har sett och hört henne. Hur förhåller man sig till det? Jag tänker på det här, du funderade på vem hon var som person, för att hon är ju både en offentlig person, men hon är ju också din farmor. Mm. Så hur har det varit att få ihop det där?
Det var ju det som var så komplicerat, visade det sig. För att som i alla familjer så finns det har man ju sina liksom komplicerade familjerelationer, och min familj är absolut inget undantag. Och farmor har ju den här enorma liksom kapaciteten och har jobbat mycket och liksom gjort en gärning, kan jag säga, som jag undrar väldigt mycket. Men sen så var ju hon en annan person som privatpersonen farmor Hedi, och som farmor Hedi så var hon inte den här mysiga bullmamman eller bullmormon eller den man kröp upp till för att få en kram. Men samtidigt så var hon ju väldigt stöttande på andra sätt, och hon var till exempel den som gav mig mitt första staffli när jag var 7 år, och hon tog mig till Paris när jag var 12. Men som barn så ser man ju bara det här att man inte fick några bullar eller en kram. Och jag vet också att hennes egna barn har haft svårigheter med att den här liksom närheten inte alltid fanns där. Men däremot som vuxen så har man istället sett att hon gav mig väldigt mycket annat. Och genom arbetet med den här utställningen så har jag upptäckt då det. Och jag tror inte att jag hade riktigt sett det innan. Så att det har verkligen varit att återupptäcka farmor på nytt. Och dels att kunna liksom recognize hennes då arbete. Men också kunna se henne som en kvinna bara. Och att vi alla är människor och ingen är perfekt. Och som jag sa så kanske hon inte liksom fullt ut levererade på det här bullområdet. Men å andra sidan, vem säger, alltså så här, det, och det i sin tur kanske också har att göra med vilka förväntningar man har på kvinnor vs män. Och vem säger att det är så man ska göra. Så att det har varit en ganska spännande inre resa för mig att liksom lära känna farmor på nytt som en, ja, men som en privat människa. Och kunna hålla distansen till det arbete hon har gjort, vad säger man, publikt. Och också få det att lira bättre för mig personligen.
Just det. Är det försonat?
Oh ja. Och det var aldrig ett öppet sår innan heller, ska jag säga. Men om jag ska vara personlig så till exempel, när jag vet att när jag var 12 år så sa jag upp bekantskapen med min farmor några månader, för jag var jättearg på henne. Och där har vi det här barnperspektivet då. Som då har levt kvar till vuxen ålder. Och sen då, i och med det här arbetet så har jag liksom fått helt nya vinkar på här. Och jag kan också se att till exempel under mina 15 år utomlands så var farmor en väldigt bra brevvän. Hon e-mail ska jag säga, hon mejlade in det sista, mejlade varje vecka. Så hon såg både mig och sina andra barnbarn som individer och hon brydde sig, men på sitt eget sätt. Och jag tror bara att jag har fått en större förståelse för det.
För det, min bild när jag går och ser de här porträtten och gestaltningarna är ju att det är en väldigt ömsint blick.
Ja, precis. Det är det i slutet av dagen. Det är en väldigt ömsint blick. Och hon hade ju en väldigt stark blick. Och jag vet att, jag tror att det var också därför hon nådde ut till så många. För hon hade den här liksom... vissa människor har det, the star quality. Och jag tror att farma hade det. Hon hade en blick som fick henne att lyssna och stanna upp. Och i mina tavlor så jobbar jag väldigt mycket, i alla mina, mitt måleri så jobbar jag mycket med blicken. Och när jag jobbat med tavlorna runt farmor så blir ju blicken väldigt tacksamt att jobba med och en väldigt viktig del av hela hennes identitet.
Hon har ju också då som den här tydliga symbolen använts i den politiska debatten. Både på så sätt att politiker gärna har velat synas med henne. Och liksom, av flera skäl naturligtvis också för att liksom, dela budskapet. Men hon har ju också använts som slagträ. Och jag funderar att det är ju kanske ofrånkomligt. Hon har ju själv valt offentligheten och velat påverka och sprida budskap. Men är det, eller sprida kunskap så ska man säga. Men är det någonting som, har du tänkt mycket kring detta?
Alltså ja och nej. Som du sa så var det ju någonting hon valde själv och farmor var inte dum. Jag tror att farmor var lite av en influencer för sin tid. Hon förstod the importance av att träffa rätt människor, att gå på möten med rätt människor, så synas rätt sällskap, utbytet man kan få av det för... the greater good, som i hennes fall var att sprida kunskap om förintelsen. Så att hon valde ju det här själv. Sen kanske hon inte tänkte på hur det här då skulle kunna användas efter hennes bortgång. Och som barnbarn kan jag tycka, högst personligt, jag representerar ingen annan än mig själv, men jag som barnbarn kan jag tycka att det kan vara lite komplicerat ibland när jag ser nu hur hon används i media som ett slagträ för olika politiska budskap som hon själv egentligen inte har varit delaktig i för att hon har inte levat. Och det kan jag tycka är lite svårt, men samtidigt så tror jag kanske inte att hon helt skulle ha något emot det i och med att det var hennes sätt att arbeta, att synas på rätt ställen och för att nå ut med sina budskap. Och som sagt nu, även efter hennes död så når hon ju fortfarande ut med sina budskap, så det är inte bara negativt, men som barnbarn kan jag tycka att det är lite komplicerat. Jag kan tycka att det också är komplicerat när folk som man inte känner så väl tycker att det är jättekul att prata med mig om olika politiska saker som jag inte alls vill beblanda mig med för att de har sett någonting på Instagram där hennes namn är med. Och det blir såklart lite knasigt för min del i alla fall.
Uppe på Sveriges museum till minne av förintelsen så hänger också utställningen Svart på vitt,
ja,
som handlar om hur journalistiken och svenska medier rapporterade eller inte rapporterade före, under och efter förintelsen. Har du tagit del av den?
Jag har absolut sett den. Jag har inte liksom djupdykt i den, men jag har sett den och jag tycker att den är väldigt bra och jag tycker den också fångar eller speglar hur Sveriges museum av förintelsen jobbar, vilket är väldigt bra. De har valt att angripa ämnet förintelsen från ett sätt som är dels väldigt relaterbart för oss i Sverige, och det är ju ändå Sveriges museum av förintelsen, men också hur man kan visa på krigets svårigheter och komplikationer utan att göra det här morbida, vilket också kan vara bra och viktigt, men att visa på det finlidet och det komplicerade. Och i det här fallet är det en väldigt intressant utställning, och framförallt när man de senaste åren i Sverige just har börjat prata väldigt mycket om eller ifrågasätta den här så kallade neutraliteten som Sverige då påstod sig ha fram till, ja, när vi gick med i NATO. Och som då, framförallt under andra världskriget då, när man påstod sig vara neutral men i själva verket kanske faktiskt hjälpte tyskarna många gånger. Och den här utställningen visar ju väldigt svart på vitt hur man gjorde det också genom media. Och det är ju väldigt intressant hur faktiskt politiker och vad säger man, högt uppburna inom näringslivet påverkade media att censurera och inte skriva illa om tyskarna till exempel, för att man var rädd att det skulle kunna skada då Sveriges så kallade neutralitet. Och den här utställningen visar ju då väldigt tydligt på vad som faktiskt skedde och hur Sverige, och det här speglar ju också hur hela Sverige arbetade under den här tiden. Så att jag tycker att det är en fantastisk utställning som ger en bra och skrämmande bild av ett gammalt Sverige.
Mm. Och som du säger, väldigt relaterbar. Mm. För det är klart,
ja, det handlar ju om oss här, ja, i Sverige.
Och även idag, så vi har brottats ju med den sortens frågeställningar, inte exakt likadana, men snarare lika.
Mm.
Så vad skriver man inte, och vems ärende går man? Blir man en nyttig idiot för någon och så vidare?
Precis. Jag hoppas idag i alla fall att inte politiker lägger sig i vad ni skriver på tidningen.
Nej, vi hoppas att det är, vad är det de säger, armlängds avstånd.
Ja, precis.
En god idé. Vi har ju sagt med väldigt en fas aldrig mer i Sverige. Mm. Och jag tänker på när som vi invigt museum, vi gjort skolarbeten och sådär. Och samtidigt så är det ett faktum att judiska församlingar, skolor och organisationer kan inte genomföra sin verksamhet utan väldigt rigorösa säkerhetsarrangemang. Ska man gå på en aktivitet som har koppling antingen till det judiska eller till Israel, så får man besked om lokal samma dag, därför att det går inte att sprida sån information. Och jag såg även på Sveriges museum om förintelsen, så är det närvaro av säkerhetsvakter på ett sätt som jag inte ser på andra museer. Hur tänker du kring att judisk verksamhet fortfarande är så utsatt?
Alltså dels vill jag kan tycka att det är två frågor än här, för någonting som jag, för mig betyder aldrig mer någonting mycket större än antisemitism. För mig, när man pratar om aldrig mer, då för mig handlar det om ett budskap om att, vad säger man på svenska, prevent genocide över hela världen, oavsett om det handlar om judar eller andra folkgrupper. Och tyvärr i dagens samhälle så ser vi att det inte riktigt funkar, och det pågår folkmord på många ställen i världen. Och jag kan då personligen tycka att det här med aldrig mer inte riktigt har uppfyllts, vilket smärtar mig varje dag. Så det kan för mig vara något annat. För mig, när man säger aldrig mer, då handlar det inte bara om att det inte bara judar som ska utrotas, utan det handlar om att ingen ska utrotas. Så för mig blir det en separat fråga, måste jag säga, från just att prata om antisemitismen. Men sen, som du säger, så är det ju jättetråkigt och väldigt smärtsamt att se att all den här säkerheten är behövd fortfarande än idag, trots att man då säger aldrig mer. Men det är ju många just nu men som behöver säkerhet. Men jag tror att den här frågan som du också ställer snarare har lite med att göra med kanske det här med hur antisemitismen ser ut idag, vilket på ett sätt bör tycker jag då hållas som en separat fråga. För just aldrig mer för mig är ett mycket större budskap som berör många fler. Men om vi ska prata då om hur det ser ut just nu i Sverige och i övriga världen när det kommer till säkerheten, så är det ju väldigt tragiskt att, som du säger, ett judiskt, eller, det är inte ens ett judiskt, ett museum som handlar om förintelsen ska behöva så mycket mer säkerhet, för att det på ett sätt då berör judisk befolkning i jämförelse med Nobelmuseet i Sverige till exempel.
Om vi då följer vidare med detta med antisemitism, så efter den 7 oktober 2023 så har den ju ökat rejält, inte bara i Sverige utan på många håll i världen. Är det någonting som du har märkt?
Ja, det har varit det har varit konstiga år på sistone, och det har varit det började ju ganska direkt efter 7 oktober med enorma Instagram-drev där jag upplevde att människor spred information som inte stämde överens med verkligheten, men som många gånger också blev angrepp på världens judiska befolkning istället för att fokusera på sakpolitiska frågor som har att göra med specifika länder och områden. Så där tror jag att en nedgående spiral började, och sen kan man ju också fråga sig varför det blev så himla enkelt att angripa just judar i den här situationen. Jag kan inte minnas att att något liknande skedde under 9/11 eller att man angriper världens muslimer för att Iran begår folkmord just nu. Så det där är ju en djupare fråga om någon sorts, vad jag tror är en underliggande antisemitism som har börjat blomma, tyvärr. Och som jag märker av varje dag, både i Sverige och utomlands. Jag har precis kommit hem från Mexiko där jag har gjort en konstutställning. Och den konstutställningen skulle från början ske på ett galleri som har tyska ägare. Och det råkade te sig så att jag skulle göra min utställning i april och det skulle ske en utställning i, det var en utställning morgonen innan i mars som var av en israelisk konstnär men som har bott i Berlin i 25 år och som överhuvudtaget inte berör politiska ämnen i sin konst. Han fokuserar mycket på att måla sexiga killar framför swimmingpools. Men i Mexiko så var det då någon som pickade upp att det här var en israelisk konstnär, vilket ledde till ett Instagram-drev där både han, konstnären och galleriet fick motta 600-700 dödshot. Och det ledde också fram till att det kom citationstecken protestanter. Säger man protestanter?
Demonstranter.
Demonstranter. Till galleriet och sprider ner hela galleriet med davidstjärnor och svastikor som vad de då kallar en protest vilket då i sin tur ledde till att galleriet valde att stänga vilket ledde till att min utställning som jag skulle ha i april blev cancellerad med dem och där kände jag ju då att min show har just blivit cancellerad på grund av antisemitism. För att jag kan inte se hur man kan tolka på annat sätt. Det här är inte en demonstration för Israel eller mot Israel. Det här blir personangrepp på judar, framförallt när man då börjar rita svastikor på huset. Och i det här fallet så kände jag att jag inte tänkte acceptera att antisemitism ställde in min show. Så att jag gjorde allt jag kunde för att hitta en ny lokal, ett nytt galleri för min utställning och lyckades med det. Men i det här arbetet kan jag också nämna att jag nådde ut till att jag hörde av mig både till svenska ambassaden i Mexiko och till mitt politiska nätverk i Sverige och fick absolut inget stöd alls därifrån. Jag fick inte så mycket som ett beklagande för vad som hade skett trots att jag satt i ett hus som var nermålat med svastikor. Och det här för mig är också väldigt mystiskt och man undrar lite varför Sverige inte kunde överhuvudtaget stötta eller ens beklaga sig varför vad som hade skett när det här var ett så tydligt angrepp som var kopplat till antisemitism.
Mm. Men fick du inte några... Jag är osäker på hur det ser ut, liksom hur långt så här, Sveriges formella ansvar sträcker sig. Men fick du någon sån klargörande information?
Nej. Det jag fick var, jag kan säga så här, jag ringde i förtvivlan och förklarade liksom vad som har hänt. Och så sa de på ambassaden, om du är i fara kan du få en flygbiljett hem. Det ska jag säga att de sa. Men det här handlade ju snarare om att jag som svensk hade fått hamnat i en situation där mitt kulturarbete blev hotat på grund av antisemitism. Och det här sker då också, det här är bara 2 månader sedan och då sitter jag och förbereder för min kommande utställning på Sveriges museum och förintelsen som ju handlar om vad nazismen har åstadkommit. Samtidigt då som jag sitter i ett hus målat med svastikor och det kommer dödshot. Och får inget mer stöd än att om du är fara kan du få en biljett hem. Men inte ett enda beklagande eller, och absolut ingen hjälp att hitta en ny lokal, det kan jag säga. Men framförallt att jag inte fick vare sig från ambassadören eller någon annan på ambassaden ett minsta liksom, hur mår du, vi är tråkiga som har hänt, vi är med dig, vi finns här, ingenting.
Det låter som vi har lite att arbeta på.
Jag tycker det, och framförallt så är jag också förvånad att när jag hörde av mig till de ganska högt uppsatta politiker jag känner i Sverige så var det ingen härifrån heller som ville beblanda sig i den här situationen, för det var en potatis som var lite för het.
Och jag tänker att det, givet hur utvecklingen har sett ut nu så får vi väl tyvärr förvänta oss att det inte kommer att försvinna. Utan att
nej, det verkar inte så.
Det kan vara situationer som uppstår på flera.
Ja, och jag kan ju säga att bara att jag sitter här och pratar känner jag en liten rädsla att det ska ge mig några problem för att världen ser ut som jag just nu. Och så här var det inte för några år sedan. Och det här som hände nu i Mexiko som ju för mig blev ett uppvaknande att det här sker över hela världen. Det har ju också gjort mig mer rädd och orolig. Och jag kan säga att en av de anledningarna till att jag flyttade till Mexiko var att det var det första landet jag har kommit till där folk sa så här: "Oh, you're Jewish, how nice." Det har aldrig hänt någonstans i hela världen, absolut inte i Sverige. Och om det till och med skiftat på det här sättet i Mexiko, så tror jag att det har skiftat ganska illa till ett judehat över hela världen. Och när jag också försökte då höra av mig till alla kända för att leta en ny lokal till det här projektet, så var det folk som rakt ut sa till mig att så här: "Bra det som hände, jag tycker inte om judar." Och det har jag aldrig fått i mitt ansikte förut, inte ens i Sverige, trots att jag gått i den judiska skolan. Och på den judiska skolan så hade vi inte brandövningar, vi hade bombövningar. Så det har skett en förändring som påverkar i Sverige, men tyvärr över hela världen också.
Mm. Ja, det är... Ja. Jag ska inte låtsas som att jag förstår, men jag kan liksom tänka mig att det blir ju en känsla av en trygghet som ändå skakar.
Ja, men där vill jag också vara ödmjuk och säga att jag tror att det är nog väldigt många i världen på olika sätt som känner sig otrygga just nu. Mm. Tyvärr, det är mycket skit, om man får säga så, som sker i världen. Men absolut, det är obehagligt, och för mig blir det extra obehagligt när jag ju har, förutom att min farmor är överlevande, så ska jag nämna att jag har tre andra morfarföräldrar, alltså alla mina morfarföräldrar är överlevande. Så att jag har ju en komplicerad bakgrund redan från början, och såklart när sådana här saker sker nu så gör det extra ont och man blir extra orolig, för att man har en egen familj som har varit utsatt för det här tidigare.
Mm. Du var ju inne lite på det tidigare. Jag hade ju möjlighet att få intervjua Hedi i hennes hem 2017. Vi gjorde ett så kallat 11-kaffe och pratade om hennes böcker och arbete. Hon berättade då om bland annat om hur förintelseöverlevande och efterkommande generationer har behövt ta hand om det här traumat. Mm. Att de som inte har kunnat tala om det har mått dåligt, och det gjorde att hon... När hon upptäckte att det fanns också barn till överlevande som hade svårt att nå sina föräldrar i det här, så startade hon dialogseminarier för att möjliggöra ett samtal. Och jag undrar, hur har det varit för dig som då tredje generationens, alltså barnbarnsgenerationen?
Mm. Hur det har varit att...
Ja, men att förhålla sig till det här traumat som förintelsen är.
Alltså som jag sa, så har jag ju ett barnbarn av fyra överlevande. Så för mig, jag vet ju inget annat. Mm. Så det, på det sättet har det ju varit en... Jag har levt med det hela livet. Men som vuxen kan jag ju däremot se att mina perspektiv och min uppväxt har nog skilt sig ganska mycket från andra som inte har den här bakgrunden. Men generellt sett kan man ju också säga att tredje generationen, som är min generation, har ju mycket lättare att tala om förintelsen. Och det finns till exempel, i Sverige finns det en organisation som heter Cicaron, som är just tredje generationens överlevande, som går ut i skolor för att berätta om det som mor och farföräldrar har varit med om. Medan den här andra generationen då har generellt sett haft mycket svårare att prata om det här. Och även mina föräldrar har inte heller riktigt pratat om det här. Min far... nu bara för ett år sedan faktiskt beslöt sig för att börja prata om det här och skrev en bok, nu kan jag göra reklam för den, Skuggan i spegeln, som handlar om hans pappa som då överlevde Bergen-Belsen och sen tyvärr dog väldigt tidigt, alltså min farfar. Men det här gjorde ju min far bara för 2 år sedan, innan dess har han inte berört ämnet heller, och jag tror att det är komplicerat, och jag har ju som sagt växt upp med farmor som har skrivit böcker och det har alltid funnits där. Men jag har aldrig haft en konversation med min farmor direkt med henne om hennes upplevelser. För det har jag aldrig vågat, tror jag. Jag har inte känt mig bekväm med att fråga det. Så att det är någonting med det där att... för mig är det lätt att sitta här och prata med dig om det. Men även för generationer så kan det vara svårt att prata direkt med de överlevande. Det är någonting som är svårt att prata om, och det är lättare att förhålla sig till någonting som inte är så nära. Och det kanske därför också tredje generationen kan prata mer om det.
Mm.
Men det är, och just den här andra generationen har ju haft väldiga problem med att förhålla sig till vad deras föräldrar har varit med om. Sen då spiller det över på oss i tredje generationen att vi har då någon sorts konstigt liksom trauma då som andra generationer kanske inte hunnit riktigt bearbeta. Av förståeliga skäl.
Och då har du ju konsten som en kanal och ett uttryckssätt. Vilken roll spelar den, skulle du säga, konsten för att kunna ta hand om minnet av sådana svåra saker?
Alltså jag tror att det är, alltså konst är ju en enormt fiffig sak och är användbar. när man vill nå ut med någonting när inte orden räcker till. I det här fallet till exempel, som min farmor, hon har ju verkligen använt orden och skrivit väldigt mycket och uppskattat läsning. Men även där så kan konsten ibland komma in och förmedla budskap och känslor som inte orden förmedlar. Och där kan ju konsten bli ett väldigt användbart redskap. Jag har alltid till exempel kallat min farmor för en human rights activist, en aktivist. Och jag ser konsten där, alltså visuell konst, som ett väldigt användbart verktyg för aktivism. Och i det här fallet så vill jag att min konst ska vara ett sätt att förmedla farmors arbete vidare. Jag vill inte ta över hennes ord, hon har redan sagt det så bra, och jag vill inte tala för henne. Men däremot kan jag med konsten få fler att upptäcka hennes ord, och få flera att upptäcka hennes arbete, och få flera att börja tänka och komma ihåg, och förhoppningsvis också till sist säga då aldrig mer. Så att för mig blir konsten, den visuella konsten, ett väldigt väl användbart medel att förmedla vidare någonting, helt enkelt, och få det att leva vidare, och kanske till och med leva vidare i en ny skepnad.
Mm. Jag tycker det var en jättefin utställning.
Vad roligt.
Och den var ju kraftfull.
Ja.
Både i färg och uttryck. Så det var inte, den stod inte och smög i ett hörn, utan den tar ju plats. Och nu på det museet där den hänger nu, så är det ju liksom i två delar, kan man säga. Jag undrar, när jag gick runt och tittade, jag tyckte väldigt mycket om den här som är på er båda, Time Flies. Mm. Är det från ett fotografi?
Time Fly är på farmor och farmor. Och sen bredvid så är det en som heter Ass på mig och farmor. Så jag måste bara dubbelkolla vilken du...
Ja, förlåt. Det stämmer. Det är de, jag skrev upp dem som mina favoriter. Ass, den på er två tillsammans. Just det. Och det undrade jag om det fanns ett fotografi.
Ja, det gör det. Mm. Och det är ett av... Så när jag gjorde hela den här utställningen, som sagt, då, så gick jag igenom arkiven. Men normalt sett så fotade jag själv. Men jag började det här arbetet med att gå igenom mitt eget fotoarkiv och upptäckte att det finns inte så mycket, jag har inte så mycket foton på farmor, för att hon var så jäkla upptagen hela tiden. Hon föreläste i skolor, hon reste, hon gick på möten. Så att jag hittade då några få liksom, fotominnen då på mig och min farmor tillsammans. Och de blev väldigt, väldigt värdefulla. Och det är alltså, den tavlan som heter Ass är baserad på en selfie på, som jag har tagit på mig och min farmor, helt enkelt. Och jag tror att det var, jag följde med henne på någon prisutdelning, vad heter det? Penn heter det, va? På Penn.
Ja.
Hängde jag på. Och jag var så stolt och glad för att få spendera lite liksom, vad heter det, lone time med farmor. Mm. Så att jag tog den här bilden på oss. För som sagt så var det ju liksom, det var ändå lite högtidligt när man fick egen tid med farmor.
Ja. Men sen ska jag då också, jämte den så också då just den här Time Flies med henne i två olika åldrar.
Ja.
Tycker jag var, ja.
Och det är då baserat på, dels är det den här äldre farmor som man möter. Det är från början då ett foto som jag har tagit på farmor när hon satt på hemmet väldigt sent i livet. Och hon läser in i det sista. Och för henne var ju då bildning och orden och skrivandet och skriften och så otroligt viktigt. Så att i den här tavlan har jag också valt att liksom lysa den här boken med ett litet ljus. Och hon får i tavlan också möta den unga Hedi, som är ett foto som jag hittade på farmor, som jag tror kan vara det första fotot som är taget på farmor i Sverige när hon kom hit 1946. Det kan vara, jag tror att det är en passbild, eller om det är till och med ett sån här foto när de kom av båten, helt enkelt. Jag tror de åkte båt från Tyskland, sån här Röda Korset båt hit. Så det är liksom det första fotot mer eller mindre som finns på henne här. Så det är verkligen då den här på nytt födda kvinnan som ska börja om och starta om efter att ha varit med om någonting ofattbart, som då får möta kvinnan på slutet, med en stor rosa himmel bakom, som också är väldigt starkt influerad av Mexiko och konstnärinna Remedios Varo, som jobbade mycket med det här surrealistiska. Och just det här med surrealism är någonting som jag har blivit väldigt... Den kvinnliga surrealismvågen i Mexico City har inspirerat mig väldigt mycket. Och den har jag också lekt ganska mycket med i den här utställningen. Det är mycket rosa och mycket lila som spelar in.
Vilket är ditt eget favoritverk i utställningen?
Det är nog det verket som heter Bar Mitzva, eller Di Bar Mitzva, som är ett verk som föreställer min farmor omgedd av hennes två tvillingsöner, var den ena är min far, Kai, på deras bar mitzva, som är en judisk konfirmation. Så det, och det ska ju vara en glad högtid, man firar. Det är, en konfirmation är någonting man firar. Och inom judisk tradition så brukar man, efter att man har liksom gjort det man ska i synagogan, så brukar man ha en festmåltid på kvällen. Och det som jag noterade i alla de här fotorna som jag hittade från det här, jag tror att det är 1963, det är att det är liksom ingen som ser glad ut, och allra minst farmor. Och till saken hör att den här konfirmationen sker bara ett år efter att deras pappa, min farfar, har gått bort. Farfar han var slav och han var i Bergen-Belsen under kriget, och hans hjärta återhämtades aldrig helt efter kriget. Så att under hela min pappas uppväxt var farfar sjuk och hade problem med hjärtat, och han dör till sist. Jag tror 1962, men jag ska inte svära på det. Så att det man ser i de här bilderna är istället då för någon, liksom en högtid och alla är glada, så ser man mest en två förvirrade pojkar och en kvinna som är då min farmor, som i det här fallet inte är den här glada, ansvarstagande mamman som hon borde vara i det här sammanhanget. Utan det man ser är någon som är en sörjande änka som förmodligen har, liksom, samtidigt också bearbetar allting som har hänt i kriget, och att hennes man nu har gått bort på grund av skador som han fick i Bergen-Belsen. Och det ser framförallt en kvinna som bara inte är mer en kvinna. Och då är vi tillbaka till det här igen då, med förståelsen för att någon inte alltid kan leva upp till det här som man ska vara. Och det är också den tavlan i utställningen som har lite mer mörker och som knyter tillbaka till det här svåra som ju faktiskt är vad farmor Hedi har varit med om och som har påverkat resten av hennes liv.
Mm.
Och i hörnet av tavlan så ser man också min lilla farfar sitta som en slags symbolisk övervakare. Och jag målat honom orange just för att också symbolisera att för mig är han ju liksom en alien. Jag har aldrig träffat honom. Och han har jättestora öron som någon sorts symbolik då, att han är där och övervakar. Och hans närvaro som var så tydlig, eller hans frånvaro ska vi säga, som var så tydlig i det här ögonblicket. Och dit målat är också som en slags, de sitter i en, man äter sin festmåltid i en stor skog av ovisshet, som också den är väldigt remedisvärd och inspirerad.
Mm. Ja, men det, man får känslan av att de är lite ensamma.
Väldigt ensamma, mm. Precis. Och det är precis, de här pojkarnas ansikten är blurrade, just därför att det ska ännu mer symboliserat. I det här fallet så blev det inte riktigt den här glada till, liksom, hyllningen till pojkarna som det borde ha varit. Men det fanns också sina anledningar till det.
Mm. Vad hoppas du att de som ser din utställning ska ta med sig?
Jag hoppas att de ska ta med sig ett nyuppväckt intresse av min farmor, och med det ett intresse för mänskliga rättigheter och demokrati, vilket är vad hon arbetade för. Jag hoppas att man får ta del av hennes arbete och på så sätt kanske också kan hjälpa till att arbeta för, det låter här klyschigt, men en bättre värld. Där vi alla är lite mer inkluderande, tålmodiga och arbetar för att acceptera varandra oavsett etnicitet och religion.
Det tycker jag låter som en väldigt fin målbild att ha.
Ja.
Fram till den 23 augusti kan man då alltså se den här utställningen Min farmor Hedi Fried på Sveriges museum om förintelse på Torsgatan i Stockholm, och jag kan varmt rekommendera den. Varmt tack, Sanna Fried, för att du gästade mig idag.
Det var väldigt roligt.
Fint att ha dig här. Tack också till alla er som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Har ni synpunkter eller tips på vad vi kan podda om, så mejlar ni dem till ledarsidan @svd.se. Ni som inte bara vill lyssna utan även läsa får gärna ta del av det erbjudande vi har till er som lyssnar på podden, och det är att testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. Man går in på svd.se/testaledare och beställer en prenumeration. Man får 2 månader helt gratis, och det ingår alla artiklar och tillgång till poddarna, och man får också dela då digital tillgång med en vän. Adressen är alltså svd.se/testaledare. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström, ansvarig utgivare Elisa Irenius, och jag heter Tove Livendal. Tack för idag!